Sommar i P1 med radiomannen Anders Eldeman. Om skärgårdsminnen, unika möten och massor av ljuv musik.
Nej! Nej, nej, nej. Det är fel stopp. Jag har slutat på det programmet. Jag är inte kvar där, tror jag. Nej, nej, nej. Nej, men det är fel det också. Jag är inte kvar på Da Capo heller. Nej! Så där ja. Nu är vi äntligen igång. Hej du som lyssnar. Ja, jag börjar som barnboksförfattarinnan och programledaren Gunnel Linde. Hon inledde alltid småbarnskvarten i radio på det sättet när jag var liten. Jag tyckte alltid att det lät så personligt, riktat direkt till mig. Så det skäl jag rakt av. Hej du som lyssnar. Jag sitter i studio 13 i Radiohuset precis just nu klockan 13:02, 07:08, 09:10. Ja. Jag har ett par svala ljusa byxor på mig, en vit T-tröja och en uppknäppt ljusblå skjorta. Och jag är ganska solbrun faktiskt. En glasruta skiljer mig och ljudtekniker Susanne Martinsson åt. Radiolegenden Bertil Perrolf, han lärde mig att beskriva i radio hur allting ser ut, där man befinner sig. Och här sitter jag och debuterar, ja, som sommarvärd alltså. Jag tycker om att sända radio direkt för att det känns mest levande för mig. Och det har jag tyckt sedan jag så smått började att höras i radio redan 1985, när jag fick göra inhopp i Radio Stockholms program Seniorpuls. Programledaren Gunnar Sandstedt blev min läromästare och han är anledningen till att jag kom att försörja mig på radio ända fram till beslutet att hoppa av för precis ett år sedan. Därför hördes jag faktiskt i radion 52 veckor om året i 37 år i sträck. Ja. De sista 26 åren som programledare för Melodikrysset och parallellt Da Capo. Ja, det var det vi skojade om med signaturerna nyss. Vad jag saknar med att ha slutat sända radio, det har många undrat under det här året som har gått. Och det är mycket lätt att svara på. Alla roliga och skickliga ljudtekniker och medarbetare som jag har samarbetat med under nära 40 år, yrkesskickliga personer som gjorde allt för att bidra till bra sändningar. Och så saknar jag er, lyssnarna förstås. Kontakten med lyssnarna, det betyder oerhört mycket för mig. Jag saknar till och med de som klagade på mig, tror det eller ej. Det roligaste tillfället, det var nog på en buss i Stockholm. Ja, jag klev på där fram och en dam en bit bak i bussen ropar med hög och påtagligt irriterad röst: "Är det inte du som är Anders Eldeman? Han med Melodikrysset?" Jo, sa jag. Och nu lyssnade hela bussen. Hon fortsatte: "Du med dina vinster, badlakan och frukostbrickor. Jag har löst krysset i över 20 år, men nu har jag tröttnat på att aldrig vinna någonting." "Ja, men hur ofta skickar du in lösningen då?" frågade jag. Och då kom det där obetalbara svaret: "Aldrig! Det är ju ingen idé." Ja, Melodikrysset, ja, och jag som egentligen skulle bli skådespelare. Men in i det sista var det fantastiskt att få arbeta med underhållning. Det finaste man kan syssla med, tycker jag. Och här kommer en bra representant för det bästa inom underhållningen. En kvinna som både glatt, berört och roat världen i årtionde efter årtionde via Oscarbelönade filmroller och rader av skivor. Och tack och lov håller hon på än. Den fantastiska Cher.
Yeah.
Multitalangen Cher sjöng där Shoop Shoop Song ur filmpärlan Kärleksfeber, Mermaids. Men vem är jag då, egentligen? Jo, född under det glada 60-talet, lyckligt uppväxt i Hässelby strand, strax utanför Stockholm. Och jag trivdes enligt uppgift redan som spädbarn. Och som enda barnet fick jag all tänkbar uppmärksamhet från mina föräldrar, Kate och Evert Eldeman. Jag blev kort sagt kolossalt bortskämd och det är tyvärr väldigt lätt att vänja sig vid det. Min mamma var från Skåne, född i Toarp, Oxie, och pappa var från Karlskrona i Blekinge. Jag är således en blandning av skåningar och blekingar, så att jag är väl en blåning eller någonting sånt där. Mamma föddes 1937. Hon ville till varje pris bli sångerska eller möjligen skådespelerska. Bara hon kunde få komma in i branschen. I slutet av 50-talet flyttade hon upp till Stockholm för arbete på Televerket som kopplerska. Ja, telefonist alltså. Och så var det otaliga besök på Kungliga Operan på kvällarna. Det varvades med musik och teaterstudior. Och det var så hon träffade min pappa, för han var lärare på Hasse Funks operettskola. Mammas idoler, det var operasångaren Jussi Björling som hon hörde på operan hur ofta som helst. Det var Jim Reeves med sammetsrösten och inte minst den store filmstjärnan och sångaren Edvard Persson. Ni vet, den trygga skåningen med den lilla lustiga hatten.
Vad vore väl mannen för utan sin kvinna och svingbönan utan sin pjatt? Och Chaplin förutan mustaserna sinna, och jag utan min lilla hatt. Fast gammal och sliten, den hör till abiten, jag dyrkar den ömt som en skatt. Ty ren på den tiden, jag var ganska liden, då hade jag min lilla hatt.
Min och mammas idol Edvard Persson sjöng min lilla hatt. Men pappa då, vem var han? Född 1924. Han var mycket tidigt klar över att det var skådespelaryrket som gällde. Efter utbildning på Axel Witsanskis teaterskola kom rollerna, även om de aldrig blev särskilt stora. Fast pappa spelade faktiskt Grodan Boll i folkparkerna. Och han spelade ofta så kallad friluftsteater i Stockholm på Bellevue-teatern och den i Tantolunden. Repertoaren, det var i regel pjäser och lustspel i stil med Söderkåkar, och kollegorna, det var stjärnor som Julia Caesar och Rut Holm. Och att pappa sen via olika sammanhang blev personlig vän med såväl Thor Modén, Elof Arle, Carl Gustav Lindstedt, Åsa-Nisse-gänget och alla de andra i revy- och filmbranschen, ja, det är inte så tokigt precis. Alla nyss nämnda skådespelare och många fler än då, än sedan länge, även mina idoler. Och när en gammal långfilm visades på tv, då satt pappa alltid på knä framför rutan och försökte hinna med att berätta anekdoter om alla gamla vänner. Redan när rollistorna började rulla, och så höll det på så där, oavbrutet filmen igenom tills det stod slut på skärmen. Jag fick inte så mycket hum om filmernas handling, men gud vad det var roligt. Tänk om jag hade haft en bandspelare till hands dessa gånger. Kikar man i almanackan, ja, då är det ju snart äntligen säsong för kräftor. Och strax ska jag berätta om hur pappa och jag upplevde ett äventyr med kräftor som jag är övertygad om att vi är ensamma i hela världen om. Nämnde jag förresten det att min pappa hette Evert.
När vi i solen går stigen fram.
Det var min käre vän, medhjälparen till så många melodikryss med sin orgel, Lennart Palm, i Lerum. Han var kapellmästare här i gruppen Mats Stefans med Lailas, med sätan överallt. Det var en revyföreteelse från Lisebergsteatern med Laila Westersund, Mats Ljung, Bosse Maniet, Stefan Ljungqvist och Lennart själv. Och tack Lennart för att jag genom dig och din familj blev personlig vän med både Laila och Stefan. Stefan Ljungqvist nyligen bortgången, precis som tidigare Laila. Jag visste, jag kräftäventyret, ja, det höll jag på att berätta om. Men det passar bra för vi äter kräftor varje år hos familjen Palm. Alltså, en sen sommardag i slutet av 60-talet så besökte pappa och jag Östermalmshallen. Ett hav av delikatesser. Stånd efter stånd av dignande godsaker, frukter. Givetvis läckert travade i pyramider, bageridelikatesser, flodda harar och plockade fasaner trängdes bland rökta viltkorvar och skinkor. Otroligt nog så ser det exakt likadant ut än idag. Ett av stånden hade ett enormt glasakvarium som antagligen normalt rymde humrar eller möjligen krabbor. Men nu så var det brunsvarta kräftor som befolkade akvariet. De gick att köpa i lösvikt för att sedan i hemmet tillagas efter respektive köpares favoritrecept. Ja, jag tittade in på djuren genom glaset. Jag hade aldrig tidigare sett kräftor i annan form än klarröda med dillkronor runt. Och så sa jag, pappa, pappa, jag vill ha en kräfta. Den där. Ja, pappa var ju den han var, så inom en minut så hade vi kräftan i en slags vaxförpackning med vatten i och en röd plastförsegling upp till. Jag kan se den framför mig ännu. Behållaren som ingick i köpet påminner om sådana som man köper akvariefiskar i. Och vi bodde ju i Hässelby strand, så tunnelbanan den gick bekvämt från Östermalmstorg. Vi kom hem och jag berättade redan i hallen för mamma att vi hade varit i stan, vi hade sett Helan och Halvan och så hade vi köpt med oss en kräfta. Fyll upp badkaret med kallvatten, löd pappas mycket tydliga uppmaning. Ja, men nu är det alldeles för spännande här. Jag tror vi sticker emellan med estradören Mattias N. Han ska berätta någonting verkligen tänkvärt. Kan det verkligen vara så här? Lyssna själva på texten.
En lördag 13.30 la vi ut med bore tre. Sekundus drog oss ut mot Sveaborg. Och kvar på kajen stod en massa folk och vinkade med näsdukar i glädje eller sorg. Jag såg mig om och solen sken, en mås på kejsarinnans sten. Den lyfte och kom efter oss och snart var luften full förstås. De hängde som en klunga fylld av skrän och skrik och snaffs. 28 måsar följde oss till havs.
Estradören Mattias N. sjöng Måsundring av finlandssvenska Bengt Alfors och Erna Tauro. Det var Jan-Erik Sandvik som spelade piano. Kräftan, ja. Pappa och jag hade alltså varit i stan och köpt kräfta. Den röda förseglingen på emballaget avlägsnades och kräftans nya underlag, det var botten på ett emaljerat badkar i Hässelby. Pappa och jag låg på knä i badrummet och tittade fascinerat ner i vattnet på hur kräftan av och an undersökte sin nya, trista miljö. Men efter bara en liten stund så hade vi båda tröttnat. Showen var liksom över. Mamma dök upp med en typiskt kvinnlig fråga. Vad ska ni göra med den? Pappa och jag tittade på varandra och då insåg vi plötsligt vi förväntade oss att göra någonting mer. Till exempel koka den levande eller så. En större djurvän än vad min pappa var, det är mycket svårt att hitta. Och det där tänkandet, det smittades tidigt av sig på mig. Jo då, kära lyssnare. Mycket riktigt. En stund senare satt vi åter på tunnelbanan in mot Östermalmstorg. Jag har sällan sett en så häpen skaldjursförsäljare. Han mindes oss mycket väl eftersom vi var de enda som hade köpt endast en kräfta. Och vi fick tillstånd att hälla tillbaka kräftan i akvariet till de forna vänner som ännu fanns kvar. Och på resan hem sa vi inte ett enda ord. Och i alla fall inte om att koka kräftor. Ja, kräftor, det är fantastiskt gott tycker jag. Förutsatt att ingen amerikan är inblandad i tillagningen och serverar dem utan dill och salt, men istället varma med chilipulver. Sådär. Kräftor ska serveras väl kylda i djupa tallrikar med duktigt med spad i varje portion så att man kan sörpla in de ljuva smakerna. Och en lagrad ostbit och något gott i glasen, det är inte heller att förakta. Och inte är det konstigt att vintern kan kännas lång när man längtar till sommaren. Här kommer två personer som längtar och njuter och det väldigaste vid tanken på den annalkande sommaren. Ett par av Sveriges finaste artister, om inte de allra bästa. Lasse Berghagen, krya på dig Lasse, och Jan Malmsjö. Slut ögonen och lyssna. Ja, om ni inte kör bil förstås.
Då i Syrenbergsvård njuter bror och jag av Ljunglövsnus och Karlshamns punch, av sommarens behag. Det gör mig glad att tänka så när vintern ligger vit. Till festen i Syrenbergs vår, min bror, vad jag längtar dit.
Lasse Berghagen och Jan Malmsjö, då är sommaren säkert här. Ja, förutom kräftorna så var alltid höjdpunkten under somrarna när jag var mellan 4 och 13 år ungefär. När mina föräldrar hyrt stuga ute på Rånö i Stockholms södra skärgård. Stugorna var utrustade med elektrisk ljus, vedspis för bak- och matlagning, öppen spis att elda och grilla i samt 4 bekväma bäddar. I övrigt var det lite mer spartanskt. Man fick pumpa upp sitt dricksvatten själv och vid behov använda utedassen. Det var alltid fullständigt underbara sommarveckor som man längtade till hela vinterhalvåret. I synnerhet när vår vänfamilj Sundholms med sonen Tommy och på dagen med mig jämnåriga dottern Therese lyckats hyra under samma period. Vi umgicks. Vi plockade blåbär, lingon och svamp och ifrån roddbåten metade vi eller la ut nät. Och den som har sett Saltkråkan förstår precis hur vi hade det. Och det underbara med Rånö är att det ser exakt likadant ut idag som många år senare. Och i sommar, då är det 6:e året som jag och min sambo Anna är där ute och skrämmer abborrar, vandrar i skogen, badar och solar. När jag om en liten stund har sänt klart det här programmet, då blir det åter pendeltåg till Nynäshamn och sen en liten sjöresa med Utö Express tillbaka till Rånö. Vi vill inte missa en dag där ute. Ja, skärgården, ja, den bästa skärgårdsvitsen som jag vet, den är illustrerad av mästaren Albert Engström. Skämteckningen utspelar sig visserligen på vintern. Den har 2 repliker. Bilden visar 2 typiskt karikerade skärgårdsgubbar som i smällkalla skärgårdsvintern står på en klippa i packisen, utrustade med ylletröjor och stora vantar. Den ena heter givetvis Österman, uttalas Hösterman, och den andra säger "Fryser du, Hösterman?" Och den andra svarar lyckligt "Ja, tack." Det är Albert Engström det. Under min uppväxt när föräldrarna hade bil, då visade det sig snart att parkeringen i Nynäshamn, den blev väldigt dyr för de aktuella sommarveckorna, för på Rånö fanns inga bilar då, bara en traktor. Och strax ska jag avslöja hur vi parkerade gratis. Men känner ni igen den här lilla vignetten? Det där var Jules Servengs klassiska vignett i de gamla SF-journalerna. Ja, det var alltså dyrt att långtidsparkera i Nynäshamn redan på 60-talet. Och pappa som kände alla roliga människor i underhållningsbranschen, Han visste att regissören och gamle kompisen Gunnar Skoglund bodde väldigt nära hamnområdet i Nynäshamn. Gunnar Skoglund, han är nog mest känd som den där ljusa falsettrösten som ordvikt och underhållande skrek pratade fram kommentarerna i de gamla SF-journalerna. Ni vet något i stil med: "Det är en solig dag, flagglinorna smattrar. Se där, hans majestät konungen, Mr. G." Ja, och skulle han kommentera någonting om flygvapnet, ja, då hette det alltid: "Se våra hjältar, de stiger till skyn i sina stålfåglar för tryggheten i vårt kära fosterland." Och så vidare. Ja, det var oerhört roligt, charmigt och underhållande. Och i bilen på väg ut mot Nynäshamn så berättade pappa att det här året skulle vi få parkera gratis i Gunnar Skoglunds trädgård hela sommaren. Oj, tänkte jag, vad fantastiskt. TV hade redan visat de gamla kortfilmerna, så jag var mycket väl införstådd med hur Gunnar Skoglund lät på 30-talet. Jag undrar hur han låter på riktigt, funderade jag för mig själv i baksätet. Vi anlände, en vithårig man i glasögon kom oss till mötes, och så snart han fick syn på mig så ropade han med exakt den röst och de tonfall som jag hade lärt mig att tycka så mycket om ifrån SF-journalerna: "Ni, se goddag, en liten gosse, är det möjligen Everts pojke detta? Välkomna, välkomna, goddag, goddag." Ja, det kändes precis som 1933, fast farbror Gunnar var faktiskt i färg. Ja, sånt är livet. Och strax, då ska jag berätta varför min familj sov helt utan lakan en tid. Men först så sjunger Anneli Rudé, just det, sånt är livet.
Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet.
Krutpaketet. Anneli Rudé sjöng Sånt är livet. Ja, nu hör ni, nu ska jag berätta varför min familj sov helt utan lakan i sängarna en tid.
Extra julpengar på väg!
Scenen är Persikogatan 38 i Hässelby strand. Mamma och jag är hemma och det är redan i början av december månad. Pappa stänger inte ytterdörren efter sig, vi förstår strax varför. För efter honom så kommer några stora starka karar bärandes på ett antal stora ställningar bestående av ihopsvetsade järnstänger. De fyller genast hela vår lilla boyta och de starka kararna pressar sen igen ytterdörren efter sig. Mamma och jag är mållösa, men pappa, han är lika lycklig och segerviss som vid entrén. Vällingby centrum, sa han. De nappade på idén. De vill ha stora julklappar på taket som skyltning. Paketet in till där, det där paketet, det innehåller stora rullar med breda röda tygband. Pappa var ovanligt yvig och glad, så... ja, antagligen hade en del av de utlovade extra julpengarna redan konsumerats. Jag kröp in och ut genom konstruktionerna och jag hade hjärtans roligt. Mamma säger: "Men vad ska vi göra med alla de här järnkuberna?" Pappa, som uppenbarligen blev mycket förvånad över frågan, han svarade: "Ja, men vi ska ju sy vita omslagspapper till kuberna och sen ska vi slå in dem i de där röda banden och göra fina rosetter. De ska ju pryda i Vällingby centrum vid butiksingångarna om 2 dagar. Mamma: "Va?" Pappa: "Ja, några extra lakan, det har vi väl säkert, det sa jag i alla fall att vi hade. Alltihop hämtas i övermorgon." Resten och allt vad mamma sa, det tror jag vi hoppar över. Men paketen stod på sin plats i Vällingby centrum dagarna efter, till och med belysning inuti. Var vi fick nya lakan till våra sängar ifrån, ja, det minns inte jag. Det var väl troligen via de extra julpengarna, men Att det gick på någon form av plus, det tvivlar jag på. Men nog klipptes och syddes det på Persikogatan alltid. Och strax så ska jag berätta om när jag som tonåring blev tveksam inför att åka på språkresa. Och varför? Ja, det kan ni aldrig gissa.
Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend.
Min mammas andra stora favorit, Jim Reeves, sjöng Adios, amigo. Inför julen 1975, när jag skulle till och fylla 15 år, då bad mina föräldrar mig att komma och sitta ner en stund. De såg förväntansfulla och nöjda ut. Vad är det om? Ungefär. Jo, sa mamma och pappa, föräldrarna till din kompis Åke och vi har bestämt att ni under sommarlovet ska få åka på språkresa till England. Ni bor i familj i 3 veckor, det är engelsklektioner på dagarna och ni får vänner för livet. Åkes föräldrar berättar för honom precis i detta nu. Kul va? Jo, det är ju fantastiskt. Tack, sa jag. Och eftersom vi sällan hade en krona över så var det här en stor, fin satsning på mig, det begrep jag. Jag vågade inte ens tänka på vad mina föräldrar offrat för att ro det här i land. Så mitt svar, det blev tydligen något oväntat. Ja, sa jag, bara det inte kolliderar med Sara Leander på Gröna Lund. Uttrycket i mina föräldrars ögon skapade en längre paus. Ja, det vet ju inte vi, sa de. Strax ringde det på telefonen, min kompis Åke var i 7:e himlen. Han ville verkligen åka till England och vara hemifrån i några veckor. Ja, vad skulle jag ta mig till nu då? Jag vill ju också åka till England. Flera dagar i sträck funderade jag över hur jag skulle klara detta. Sen bestämde jag mig för att ringa ut till Gröna Lund i oro över att min tradition att få uppleva min stora idol Sara Leander på stora scenen inte skulle grusas. Till min stora förvåning så svarade faktiskt en tjej i telefonen. Hon var den enda som arbetade ute i snön på det annars vinterstängda Tivolit. Jag, 14 år gammal, jag frågade när Sara Leander skulle uppträda kommande säsong. Ja, det vet inte jag nu redan, sa hon. Jag vet bara att hon kommer. Tillbaka på ruta 1 igen alltså. Ytterligare några dagar förflöt och sen började jag undra. Kan man ringa till Sara Leander? Ett samtal till nummerupplysningen gav svaret. Jo då, Sara Leander, Hylfers, Lönegård, Vikbolandet, Norrköping. 018 och så vidare. Och nu låg alltså bollen hos mig. Och på tal om telefoner. Grammofonsångaren Hilmer Borgeling, han ville kunna kyssas per telefon på sin tid.
Om man kunde kyssas genom telefon, 1000 heta kyssar fick du genom trån. Jag skulle ringa till dig nätter och dagar, tills att ditt hjärta gav mig svar. Upp på linjen ingen skulle komma fram, alla andra finge sända telegram. Dag och natt jag suttit vid min mikrofon, om man kunde kyssas per telefon.
Hilmer Borgeling sjöng 1932 till Peva Derwins orkester, om man kunde kyssas per telefon. Telefoner, ja, jag hade alltså fått fram Sara Leanders telefonnummer. Efter att ha samlat mod lyfte jag luren och så slog jag numret, en siffra i taget. Ja, hur gör man förresten annars Nåväl, signalerna gick fram och en mörk röst dånade i mitt öra. Och då förstod jag också att Lönegård var ganska stort. Det lät så här ungefär.
Löne, östra flygeln.
Jag tappade fullständigt fattningen och så stammade jag fram. Oj, är det Arne Hülfers jag talar med? Svaret i luren.
Nej, det är hans fru.
Och ja, förlåt fru Leander, jag heter så och så och jag har mina föräldrar blivit bjuden på en språkresa till England. Hela historien rabblades upp och Sara Leander lyssnade road med små skojiga kommentarer här och där. Hon blev uppenbarligen på mycket gott humör. När jag hade förklarat mitt ärende då ville hon absolut veta min ålder. Då berättade jag att jag inom några dagar min son skulle fylla 15. Och han vill inte missa mig på Gröna Lund i sommar. Ja, nej, jo, precis så är det. Sara Leander var uppenbart nyfiken så samtalet rullade vidare. Min nervositet hade redan släppt och vi hade det, vågar jag faktiskt säga, väldigt kul i telefonen. Efter 20-25 minuter så säger Sara Leander plötsligt, ja visst, Gröna Lund. Hon lägger ifrån sig luren. Jag hör henne rafsa runt bland papper i olika lådor som drogs och smällde. Och sen kommer hon tillbaka med repliken. Är han kvar? Ja, fru Leander, jag är här. Nå, jag kommer till Gröna Lund då och då. Datum. Och jag utropade toppen! Det krockar ju inte med språkresan. Men det låter ju höra sig, sa Sara Leander glatt. Ytterligare några fraser utbyttes, men innan vi avslutade så sa min idol: ja, nu kan han ju ringa ut till Gröna Lund och tala om när jag kommer.
Vill jag som tack för den blick du mig gav, blir jag för evigt din.
Lite operettmusik i radio. Den oslagbara Sara Leander sjöng till pianoackompanjemang av maken Arne Hülfers Viljasången. Det var en inspelning gjord på Stockholms konserthus 1973. Sara var nästan 70 år gammal här. Ja, Sara Leander, Sveriges största kvinnliga soloartist genom tiderna. Hon var alltså en mycket trogen gäst på Gröna Lund och jag med. En ständig fråga till föräldrarna från mig under barndomen var: när öppnar Gröna Lund? När träden blir gröna, svarade mamma. Och jag gick hela vintern och sneglade på träden om de hade blivit åtminstone lite gröna. För nöjesparken har i alla år för mig varit en underbar värld av sommar, radiobilar, skrattkammare, dofter av popcorn, grillad korv och spunnet socker. Jag tyckte så pass mycket om Tivolit att jag ett par tidiga tonårssomrar arbetade där. Jag fick vara i miljön och hade dessutom betalt. Prick 10 kronor i timmen hade jag den gången. Ibland får man för sig att tonåringar är nästan vuxna. Är det i alla fall vad de själva tycker, fast utan ordet nästan. Men om jag ska se tillbaka så var i alla fall jag en extremt omogen tonåring. Gröna Lund hade skaffat sig en ny Tivoli-attraktion som låg i anslutning till radiobilarna. Den såg ut som en överdimensionerad djungelhydda med flätad vass runt biljettluckan. Attraktionen hette Gorilla-mysteriet. Ja, men hur spännande kan det bli? Jag hade aldrig varit utanför Norden och att få besöka Afrika för några minuter, det var oemotståndligt sommaren 1973. I efterhand vet jag att det var ett optiskt trick från James Bond-filmen Diamantfeber som hade gett idén. Och på Gröna så var det en doktor Finkelstein som slussade in de nyfikna. Sa så här: upptäckt hur man förvandlar en vacker kvinna till gorilla genom blixtar. Ja, väl inne i det kolsvarta, trånga utrymmet så skymtades, när ögonen väl vant sig, en dubbel gallerdörr med kraftiga lås. Entrédörren vi kommit in genom stängdes bakom oss och nu var det dags för förvandlingsnumret. Illusionen var så tydlig och bra att jag till och med tyckte att det luktade djungel i hyddan. Sinnena och inbildningsförmågan spelar oss många spratt tydligen. Dr. Finkelstein, han började dra i olika mystiska reglage. Diverse instrument lyste upp och plötsligt blev en smal, exotisk afrikansk kvinna i bastkjol synlig. Hon hade armarna korsade över den nakna bysten och hon stirrade tomt bort i horisonten långt över besökarnas huvuden. Kvinnan verkade försatt i trans. Doktorn drog allt häftigare i sina spakar och olika blixtrande ljussken blev resultatet. Och sakta men säkert blev kvinnan i dunklet inför våra häpna ögonen allt mer hårig. Minuten senare var hon duktigt luden för att sekunderna senare vara helt pälsklädd. Hennes nyss så nollställda ansikte var nu förvridet till ett groteskt djuriskt grin. Men doktorn, han verkade påtagligt orolig, för tydligen hade han av misstag drivit förvandlingen alldeles för långt. Doktor Finkelstein, han skruvade i vild panik på reglage och drog i spakar och skrek nej, 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 nej. Medan den kvinnliga gorillan vrålande började kasta sig mot gallret och bete sig allt mer hotfullt. Det hela slutade med att hon med ytterligare ett hemskt avgrundsvrål forcerade grindarnas hänglås och kedjor som flög all världens väg med ett fruktansvärt oväsen. I exakt det ögonblick som vi i publiken skrikande och skräckslagna var fullständigt övertygade om att där och då bli uppätna släcktes ljuset och entrédörren slogs åter upp emot sommarkvällen och friheten. Med vilda panikskrik tumlade vi ut. Ja, i princip hade vi ju betalat för att ge attraktionen den bästa reklam som kunde fås. Ja, det var lite det jag menade förut med att en tonåring, i alla fall inte jag, kanske inte är så vuxen som den tror. Hela resten av den sommaren och även hösten så sov jag varenda natt med tänd sänglampa. Årtionde senare då lärde jag känna William Lindgren, son till de legendariska ägarna av Gröna Lund, familjen Lindgren. Och jag tog vid ett tillfälle upp gorillamysteriet och William, han skrattade gott. Jasså, sa, blev du skrämd av det där? Det var ju bara ett enkelt spegeltrick med en inhyrd strippa. Ja, skrämd, det blev jag ju, sa jag, väldigt rädd faktiskt. Men det roligaste med alltihop, det tyckte William dock, var att jag också sa att jag hade inbillat mig den så övertygande mystiska djungeldoften. Ja, då skrattade William ännu mer och så sa han, åh, förstår du, vi åkte regelbundet upp till Skansen och så hämtade vi hinkvis med apskit som vi strödde ut i lokalen. Ja, det var det ni trampade runt i. Ja, tänk vad man har varit med om.
Kom flyvande med stocken till det Guds förlärde sted. Fra alle fire verdens hjørner, hvis vi tager det hele med. Og de smukke unge mennesker, de lægte livet med.
Det där var danske hjälten Kim Larsen med det smukke unge mänska. Ja, under mina 37 år på Sveriges Radio så ställde jag bara in två gånger. Det var när jag fick covid. Jag kom bara inte ur sängen. Radion erbjöd sig att parkera en sändningsbuss på Sturegatan och dra upp en mikrofon tre våningar, men jag orkade inte. Jag ska verkligen inte beklaga mig. Jag kom så lindrigt undan, ungefär en miljon gånger bättre än min vän och kollega Adam Alsing, bland allt för många andra. Men det som sedan dröjde kvar, det var en envis trötthet och torrhosta. Mina sista månader med Melodikrysset sände jag med varmt te och hostmedicin i närheten. Och så kom min sista sändning inför midsommar förra året. Och sen åkte jag hem, men jag var bara trött, 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 oändligt trött. Luften hade liksom gått ur fullständigt. Två dagar senare, då tvingade jag mig att åka till en krog för att rycka upp mig. Jag hade ju slutat jobba. Ja, visserligen flera år i förtid, men ändå. På restaurangen köpte jag en öl som jag bara smuttade på. Det är mycket olikt mig det. Obegripligt nog så begrep jag faktiskt själv att det här fungerade inte. Jag sa till min sambo, vi måste åka till akuten. Det här går inte. När det sen stod i tidningen att stjärnan fördes i ambulans i ilfart till akuten, då var det två fel i en enda mening. För det första varken var eller blir jag någon stjärna. Och för det andra tog vi faktiskt en taxi till Sankt Görans sjukhus akutavdelning. Damen i luckan som hade en duktig kö väntandes fick syn på mig och så sa hon, ja du ska in direkt. Några minuter senare var jag inlagd. Olika läkare och sjuksystrar sprang bekymrade ut och in, tog prover och såg mycket bekymrade och oroliga ut. Och jag som redan hade sjukhusskräck och inte sett insidan av ett sjukhus sen jag låg på BB, jag blev inte särskilt lugnad av läkarnas miner. Ifrån en hög ställning på hjul fick jag 3 eller 4 påsar med vätska rakt in i armen. Och så skickades jag också på röntgen. Och där hittade de en stor mörk fläck på ena lungan. Och det var ju halvkul. Men som tur var så rörde det sig om mögelsporer som jag troligen burit på sen covid-tiden. Därav hostan. Men vad värre var så led jag också av akut uttorkning och mina stackars njurar hade redan påverkats allvarligt. Och som om inte detta var nog så konstaterades det dessutom akut blodförgiftning i hela kroppen. Ett par dagar senare då hade jag kryat på mig betydligt efter allehanda injektioner. Mina armar såg ut som plåstrade nåldyner ungefär. Och när jag hade bättrat mig då fick jag veta hur allvarligt läget varit. Om jag hade väntat 1 eller maximalt 2 dygn med att åka in till sjukhuset, då hade jag faktiskt hamnat i kylskåpet på bårhuset, enligt läkarna. Förvånansvärt snart efter denna upplevelse och än idag så mår jag toppen. Tack personalen på Sankt Göran som räddade livet på mig. Jag var alltså mindre än 2 dygn ifrån döden. Nej, vi tar något trevligare nu. Oj, nu höll jag på att slå ut mitt te här också, men det gick bra. Ja, det är lustigt förresten. Har ni tänkt på det? En del människor kan inte sova när de dricker te. Ja, men mig är det precis tvärtom. Jag kan inte dricka te när jag sover. Povel Ramel. Povel var en artist som min pappa till och med revyade hos och var kompis med. Povel kommer här med ett tidigt opus. En melodi som utspelar sig i ett Sverige vars gränser var stängda på grund av andra världskriget. Ville man resa utomlands till en plats som Hawaii till exempel, då fick man hålla till godo med att drömma via den svenska skärgården. Mästaren Povel Ramel med Vårt eget blå Hawaii.
Night and you and blue Hawaii.
Så lät en gammal melodi. Här har jag en översättning som jag gjort. Den är lika sann som fri. Vi har vårt eget blue Hawaii på en liten skärgårdsö. Där finns allt vi vill ha i precis lika bra miljö. Vi badar i lagunen som vi aldrig sett en haj i. Det är säkert och tryggt i vårt eget lilla blue Hawaii.
Povel Ramel sjöng Vårt eget blue Hawaii. Det var versionen från 91. För en tid sedan så avslutades 100-årsfirandet till Povels minne. Och Povel Ramel-sällskapet avtäckte en fantastisk staty. Gjuten i brons i naturlig storlek. Ingen mindre än folkkäre Lasse Åberg är snillet bakom grundskissen. Statyn står utanför nöjestemplet Cirkus på Kungliga Djurgården. Och Povel har samma glimt i ögonen i bronset som han hade de gånger jag hade glädjen att få träffa honom på riktigt. Gör er gärna ett ärende dit i sommar och ta en titt på statyn. Ja, ibland får jag verkligen nypa mig i armen när jag tänker på den där lilla killen från Hässelby som har fått möta så otroligt många roliga och fantastiska artister, skådespelare, musiker och underhållare. Jag hade glädjen och äran att 1992 bli invald i sällskapet Stallbröderna. Det är ett välgörenhetssällskap för personer från alla hörn av underhållning. Film, tv, radio, teater, musik bland annat. Och jag har inte missat många möten på alla de här åren. Jag har fått äta middagar och sitta vid samma bord med idoler som sen blev mina vänner. Bosse Parnevik, Kent Finell, Anders Gernandt, Magnus Härenstam, Harry Brandelius, Sune Mangs, Klabbe, Björn Schiffs, Ulf Elving, Lasse Berghagen, Peter Flack, Stefan Sauk, Edvard Blom, Bröderna Rongedal, Andreas T. Olsson. Ja, att ha fått komma med i Stallbröderna, det slår faktiskt att Monica Lewinsky har flörtat med mig. Ja, det slår att jag har åkt hiss med Johnny Logan. Det slår att jag har ätit lunch med Sparks och Elvis Costello, fast han åt inte, han drack bara. Ja, det slår till och med att jag har stått en meter ifrån Greta Garbo utanför NKs skyltfönster. Listan är lång över alla jag har fått möta, men skrämmande många av dem finns inte längre. Till exempel ett par artister och underhållare som jag verkligen saknar. Claes Vogel och Kurt Borkman. Claes Vogel var multiinstrumentalist och fruktansvärt rolig. Han hade en snabb och humoristisk replik, lika kvick till hans som med några vänliga och omtänksamma ord. Claes Vogel blev nog mest känd genom humorgänget På håret i radion med bland andra Stefan Grudin och Lelle Printer, Hans Dahlman. Ja, ett par vänner till. Claes Vogel gick bort 2015 och skådespelaren och sångaren numera Kurt Borkman lämnade oss förra året. De gjorde ofta shower tillsammans och här har jag en härlig duett med dem båda. Och sen efter den, ja, det är ju så populärt i de här sommarprogrammen att man ska avslöja sina diagnoser. Så det ska jag göra. Så efter skivan ska jag berätta om den diagnos jag har fått. Men nu, Claes Vogel, Kurt Borkman.
I can't stop loving you. I made up my mind to live in memories. All the lonesome times. It's useless to say, so I just live my life in dreams of yesterday.
Of yesterday.
Claes Vogel och Kurt Borkman sjöng I Can't Stop Loving You. Det händer oftast att ett järngäng i Stallbröderna går vidare till en nattöppen krog efter avslutat möte. Magnus Härenstam, han var en av dessa glada och själv har jag nog aldrig gått direkt hem, tror jag. En av dessa sena nätter när jag beklagade mig över att krogarna stänger redan klockan 3, då sa Magnus Härenstam till mig:
"Jag har en diagnos på dig, Anders."
Sa han. "Jaha, hur lyder den då?" Och då gjorde Magnus så där med händerna och fingrarna, ni vet. Och så meddelade han förtjust:
"Jo, du har lakans skräck."
Därmed menade han att jag aldrig vill gå hem och lägga mig. Så sant, en mycket träffande prognos på mig. Lakans skräck. Ja, det är inte särskilt många år sedan jag insåg att klockan är 7 2 gånger per dygn. Men är man nattmänniska sen födseln så är man. Men riktiga diagnoser, det är egentligen verkligen ingenting att sitta här och skämta om, och det gör jag inte heller. Men jag måste ju erkänna att jag är rasande stolt över Magnus träffsäkra diagnos på mig. Och var och varannan människa numera har ju diverse diagnoser, och antagligen dras jag själv med ett antal bokstäver ur alfabetet, fast jag har aldrig brytt mig om att kolla upp det.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven.
Yo la prefiero vivir así. Vamos.
Gypsy Kings. Jag ser på klockan att det börjar bli dags för mig att runda av. Tack för att ni har lyssnat. Tack till ljudtekniker Susanne Martinsson. Strax vandrar jag ut ur studion och ut ur radiohuset för att återvända till Råne. Jag vill önska alla en riktigt fin sommar. Njut! Njut av glass, sörpla i er kräftor, ett jordgubbar, ett filmjölk, ett sill och potatis och allt det där andra somriga. Jag har alltid knäckebröd hemma också. Det svenska knäckebrödet är ett av världens bästa livsmedel. Det har en oslagbar hållbarhet och dessutom så säljs brödet inte i inlindad dum plast utan i pappersförpackningar. Sista skivan blir med ord och toner av mästaren Evert Taube. Mannen som beskrivit sommaren för oss som ingen annan. Ja, sedan jag från en barnvagn såg min allra första Taube-konsert på Gröna Lund så har jag, tro det eller ej, bara missat en enda konsert på alla år med Evert och senare Sven-Bertil Taube. Mina föräldrar missade det aldrig och med tiden fortsatte jag själv att gå dit varje år. En enda sommar missade jag alltså traditionen. Jag berättade allt det här för en förbluffad Sven-Bertil vid ett av de tillfällen jag hade glädjen att träffa honom. Och först så svarade han ju med sin alltid så artiga standardreplik ut, tack så hjärtligt. Men när han väl fick klar för sig att det verkligen var sant, ja då kom leendet och repliken, haha, men då har du ändå missat ett år. Du har ju inte sett Taube på Gröna Lund komplett, sa han. Ja, sa jag visserligen ut, det blev jag ett år, men å andra sidan så ställde du själv in en sommar på grund av en bypass-operation. Vi är kvitt, sa jag. Den alltid så vänlige och elegante Sven-Bertil, han visste att uppskatta en god replik och han lät sitt härliga skratt höras med ett torsi. Ja, jag saknar honom mycket och ofta, det är tur att det finns skivor. Sven-Bertil Taube sjunger pappa Everts i Roslagens famn med Stockholms barockensemble med Ulf Björlin som dirigent. Glad sommar!
I Roslagens famn på den blommande där vågorna klucka mot strand. Vassarna vagga och myslaget hö, det doftar emot mig ibland. Det doftar, det sjunger från skog och från sjö. I natt ska du vara min gäst. Här dansar kallskeven med roslagets ros. Han dansar när solen
producent Daniel af Klintberg och tekniker Susanne Martinsson. En som i sitt sommarprat bjöd på glimtar från scenen, men också om ett dödsbesked han fick, var skådespelaren Bert-Åke Varg.
Jag glömmer heller aldrig när Gösta hade dött. När jag kom till studion stod ett bord med brinnande ljus vid hans porträtt samt blommor. Sorgligt var det. Jag gick in i min loge. Min dörr stod öppen. Och då ser jag helt plötsligt Gösta passera med sin svarta rock. Han lyfter lite lätt på hatten som vanligt. Och jag blev så ställt så jag gick till hans loge för att se om han var där. Men efteråt så har jag tänkt att det kanske var ett sätt att ta farväl av en god vän.
Sök efter Sommar i P1 med Bert-Åke Varg i appen Sveriges Radio Play.